Greetings from the Humongous, the Lord Humongous, the warrior of the wasteland, the Ayatollah of Rock and Roller!
Du lyssnar på den nya filmpodden Tillbaka till Veboa. Här kommer vi att prata om bortglömda och minnesvärda filmer. Jag heter Jonny Nykänen och är journalist och har skrivit om film i flera tidningar. Och med mig har jag filmentusiasten Robert Johansson. Idag tittar vi bakåt på Mad Max-trilogin och blickar framåt mot Fury Road. Sen ska vi också prata med Bengt Alsterlind för att höra vad porrtidningar och SIG har att göra med det gamla programmet Videotips från Veboa. Då har vi båda sett de tre Mad Max-filmerna. Det har inte känts som Mad Max har legat högt uppe på agendan på länge. Men nu när Fury Road kommer i maj så tänkte jag att det vore ett bra tillfälle att fräscha upp minnet lite grann med de här.
Det var ju väldigt oväntad positiv upplevelse, måste jag säga. Jag har aldrig varit något så här stort fan av Mad Max tidigare. Jag tyckte den första filmen var rätt så tråkig när jag såg den första gången. Vilket känns märkligt nu när man ser om den. Med tanke på att det händer saker hela tiden. Och, ja, det är väldigt, mycket action, mycket sköna karaktärer och skön stämning helt enkelt.
Så här... Ja, jag älskar skurkarna, älskar biljakterna och det är väldigt mycket praktiska gamla effekter så som man gjorde dem förr i tiden. Och Mel Gibson är ju ett riktigt fynd, måste man ju säga, trots att han har svärtat ner sitt rykte ordentligt. Men på den tiden så han såg bra ut och hade en intensitet som man förmodligen inte såg i särskilt många skådisar på den tiden.
Ja, nej, han ger verkligen allt i den där rollen. Och man kan ju inte ta ifrån honom det där, även om man har gjort konstiga saker senare i livet, så är det ändå det här gamla, hans gamla insatser lever ju kvar.
Men den första filmen spelades in på för $350,000 i Melbourne-området. Och den andra filmen är ju otroligt mycket dyrare. Ändå så kan man känna att de får mycket bang for the buck för de här 350,000. Och man har hittat väldigt många härliga skurkar också. Framförallt Toe Cutter heter ju den främsta skurken i gänget. En riktigt psykotisk snubbe som han har en stirrig blick och han kan göra precis vad som helst. Ja. Först tänker man bara att den här galna frisyren som han har, att det är någonting som är off med honom och att ja, man skrattar nästan åt honom. Men sen när han visar vad han går för då är han scary.
Ja, det är ingen person man vill möta i en mörk gränd. The Night Rider. That is his name. The Night Rider. The Night Rider. Remember him when you look at the night sky. I will. Take your hat off. Det är ganska skönt namn han har också, Toe Cutter. Men man får väl anta att han gillar att hugga av tår helt enkelt.
Ja, förmodligen. Men i den första filmen har vi också en riktigt jobbig scen som kommer där mot slutet när en nyckelperson och ett litet barn mördas kallblodigt på en väg. Ja, vi kan ju lika gärna säga att det är Mad Max fru och barn. Och det är liksom grunden till det här dramat egentligen, som Max, han förlorar sin humanity, eller om man ska säga sin mänsklighet. The chain in those handcuffs is high tensile steel. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. efter att frun dör så är det en infertil värld som de befinner sig i, och det finns ingen sexualitet, det är en brist på kvinnor, kvinnorna som finns de dör och...
Ja, och sen lite de här, det är lite homoerotiska undertoner också.
Ja, det kanske är lite som att världen har blivit ett fängelse på något sätt, och att det som förekommer i fängelsevärlden har på något sätt tagit sig ut på de här vägarna, och då har vi de här vildarna. På något sätt så kan man se det som en parallell till westernfilmen med indianer som är de här vildarna, de här motorcykelmännen. Och så har vi Mad Max. Är han Clint, en variant av Clint Eastwood, eller vad säger du?
Ja, jo, det finns ju lite så här, lite Sergio Leone-kopplingar till i ett par av de här filmerna. Just det här att Max är någon, han är som en oberoende person som råkar hamna mitt i en konflikt. Ja, han måste välja sida, tar han väl en sida som ger mest åt honom själv. Han bryr sig egentligen inte vem som vinner det kriget, men han vill liksom bara få ut det mesta möjliga åt sig själv. Clinton.
Handfull dollar.
Ja, för en handfull dollar. Ja, råkar hamna i en konflikt av misstag. Och...
Som är en variant av Yojimbo.
Ja, just det. Och som i sin tur bygger på en Dashiell Hammett-bok.
Ja, yeah. Well, if you're the sheriff, you better get these men on the ground. My mistake, work often.
Regissören George Miller, han menar i en intervju med Empire att om man skulle göra om Fury Road exempelvis skulle ha exakt samma tempo som Road Warrior, då skulle man inte acceptera den hastigheten, eftersom man är van vid snabbare klipp och högre tempo idag. Men jag kan inte riktigt känna att jag cravar efter någonting som går snabbare än Road Warrior. Det är ändå väldigt tydliga actionscener på så vis att man kan följa allting som händer, och det känns som att allting har sitt syfte, och så händer det lite excessive violence också, kan man väl konstatera. Men jag tycker om sättet som den är filmad på. Jag hoppas att de orden från George Miller inte tyder på att det blir alldeles för snabba klipp i Fury Road.
Nej, jag är nog lite trött på hela den där snabba klipp-grejen. Jag vet inte, Michael Bay-syndromet. Eller vad man ska kalla det.
Så länge man kan följa händelserna och att det inte känns som att snabba klipp döljer alltså hantverket. För det är ett väldigt tydligt och gott hantverk i en film som Road Warrior.
Ja, jag skulle faktiskt också föredra lite lugnare tempo.
En grej som verkar ha präglat den tredje filmen väldigt mycket. Man tänker kanske inte ens på det, men den är ju faktiskt inte enbart regisserad av George Miller, utan en annan snubbe vid namn George Ogilvy hoppar in där och gjorde stora delar av filmen. Och läser man på lite så inser man att alltså Millers produktionspartner Byron Kennedy dog under inspelningen av Beyond Thunderdome. Det var en helikopterkrasch när man letade location. Det känns som att det där måste ju ha satt sin prägel på den tredje filmen.
Ja, han tröttnade väl lite på hela filmen efter den där olyckan, verkar det som. Och det märks ju ganska tydligt att det är en annan person som har regisserat. Det är en lite annan ton och lite annat tempo. Även om det kanske är bra med lägre tempo, så blir det nästan lite för lågt. Det blir lite för mycket dåligt drama.
Den bästa scenen kommer i och för sig ganska nära starten där med Thunderdome-sekvensen när Mel Gibson fightas mot Blaster, eller vad han heter. Och Men jag är ganska säker på att det är George Miller som ligger bakom den scenen i alla fall.
Ja, som jag har fattat så var det väl actionscenen som han regisserade till största delen. Det dyker upp en biljakt i slutet här också. Förmodligen
var det väl han där också.
Ja, jo, det är jag ganska säker på. Den liknar ju Road Warrior-biljakten ganska mycket.
Mm. Det kan man ju konstatera. Fury Road, det ser ju nästan ut som en remake av Road Warrior. Mm. Bara att man har liksom tagit det till nästa nivå på något sätt. Mm. My world is fire and blood. Everybody's gone out of their mind. Tom Hardy, vad tror du?
Det känns som att han borde kunna bli en bra Max. Faktiskt. Mm. Jag har gillat honom i det lilla jag sett hittills. Han verkar som en bra. Han verkar vara en bra actionhjälte med lite djup. Och så.
Ja, sen ska han ju vara lite antihjälte också. Och med tanke på vad man har sett i Warrior, ja, som Bane i Dark Knight Rises, så
ja.
Har han ju det där i sig också, det där mörkret. Ja, men det finns nog en, det lurar en psycho i honom där någonstans. Mm. Det är ju bra, så länge han inte hatar svarta, judar och homosexuella och uttrycker det öppet i medier, så
vi får hoppas.
Och jag misstänker också att den kommande filmen, det är ju rätt tydligt att man försöker glida lite ifrån den här gubbigheten som finns där. Alltså det är en riktig gubbfest, de här tre filmerna. Så
ja.
Det, tar man på sig genusbrillorna så känns det som att då blir man inte så förvånad att de slänger in Charlize Theron i en stor roll. I och för sig har vi ju Tina Turner i den tredje filmen, men hon har inte så mycket att göra där. Hon får varken vara en riktig skurk eller en utmejslad karaktär som är... Ja, hon, i och för sig är det ju intressant att hon är någonstans i gränslandet mellan att vara god och ond. Men de gör ju ingenting av det där riktigt.
Nej, jag förstår inte riktigt hennes roll där överhuvudtaget. Hon är väldigt blek.
Ja, Anti-Entity heter hon. Och hon är ju någon typ av härskare över den här märkliga staden Bartertown. Som har ett väldigt tydligt, en väldigt tydlig uppdelning i klass.
Ja.
Mad Max är ändå en ganska ihålig karaktär på något sätt. Att det finns alla möjligheter för Tom Hardy att fylla på med lite nytt innehåll, för att jag förstår mig egentligen inte riktigt på den här figuren. Han har sin tydliga ikonografi med bilen, ett skadat knä, lite skinnpaj, och sen fattar man att han har ju förlorat allting. Men ja, vilken är hans färdighet? Han är bra på att köra bil.
Ja,
det finns ju möjligheter att, ja, vad säger du, hittar du något mer i honom?
Nej, inte mer att han är väldigt garden eller
galen eller väldigt arg.
Arg och garden, skoningslös. Åtminstone blir han ju det efter att frun och ungen blir mördade.
Ja, men jag är inte säker på att Mad syftar på galen, utan det syftar nog mer på arg.
Ja, men det skulle jag också tänka. Men jag antar att han blir Mad Max efter den där incidenten.
Ja, på något sätt så han i Thunderdome så presenteras han ju också som Man with No Name. Och Clinton, hans rollfigurer i Dollar-trilogin, de är ju också så där väldigt tomma. Det handlar mest om ett coolt yttre. Och ja, på något sätt så kan man ju kanske identifiera sig med den typen av karaktärer, för att de är så tomma så att man kan placera sig själv där på något sätt.
Ja, det så. Finns liksom alla möjligheter att känna igen, eller man, ja, det är lätt för vem som helst att känna igen sig.
Man kan fylla ut Mad Max skor.
Hike, hårdföra sågningar och James Bond. Bengt Alsterlind recenserade videofilmer i SVT:s videotips från Veboa för en ung publik. Han fick väldigt höga tittarsiffror. Programmet som hade säsongstart 1989 är närmast bortglömt idag. Vi har pratat med Bengt Alsterlind om filmprogrammet som har gett namn åt vår podcast.
Swedish Television proudly presents Boa Video Review.
Jag kommer ihåg att upprinnelsen var ju att jag hade ju då en grabb och en tjej och som var väldigt intresserad av sig på film, och vilket jag själv då alltid har varit. Och det blev ju så att det var mycket ungdomar som fick skit för att de såg på film, på video. Alltså video blev någonting ungefär som med litteratur då, en viss litteratur som var när jag växte upp själv. Alltså det var ju när jag växte upp då var det ju Top 20 på Radio Luxemburg, och man hörde på det på nätterna, då var man ju inte mycket värd. Då var det likadant om man läste då Vilja Deckare, My Camera och sånt där, då var man inte. Och då i den här tidsepoken när minnar och kom in i tonåren och där, så särskilt sonen då, så blev vi utsatta för det här att man såg film på bio, då var det väl okej, men om man såg film på video, då var det inte okej.
Bengt Alsterlind presenterade sin idé för cheferna på SVT. Han skulle klä ut sig till James Bond. Han skulle vara väldigt hård för mot aktuella videofilmer.
Jag tog så väldigt, var väldigt skeptisk på att det heter Veboa. Jag försökte förklara att det var från början var dekoren en bit av ett tak på en skyskrapa i Amerika och en interiör, en Vebo i Sverige. Och med den erfarenhet jag hade då till både Amerika och Sverige, så var det de ställena som ungdomar då, det kunde vara soprummen också, eller så kallade hobbyrum i Tensta eller någonting. Men det fanns ju ställen där ungdomarna fanns och hade sin fristad, om man säger, innan de kom upp i bilåldern. Och där gömde cigaretter och påutbildningar och vad det nu kunde vara. Och därför så tyckte jag att det var samband med detta som jag kallade Bondkanalen kallades då det här, va. Tyckte det var kul att driva lite med det, så där, allting var ju produced for the Swedish Bond Channel, om du kommer ihåg det.
Absolut.
Ja, spänt att skoja med dem i Stockholm, kan jag säga väl, och det var ju så förbannade, och när vi dessutom då tog en så stor publik, för vi hade mellan de som var, jag tror det var ålderskategorien 13-19 år eller någonting, som var rätt svårfångad grupp. Och det, jag tror vi hade nästan hälften av de som tittade. Vi hade i alla fall väldigt höga tittarsiffror i den gruppen.
Okay.
Och det roliga var att förutom att vi så att säga försökte sortera då i videomaterialet. Så vi sågade ju det som vi tyckte var sämst filmer och försökte att visa på annat som var bättre. Och sen försökte vi då att i mellansnackarna försökte vi att i varje film ha med åtminstone något filmtrick som var enkelt att göra själv. Och då idén dyker på då att om jag spelade in det på video skulle alla kunna se hur tricket var gjort.
Regissören Ulf Malmros var faktiskt också involverad i produktionen av videotips från Veboa, berättar Alsterlind.
Han gjorde både vignetten och sluttexten. Och jag kan bara berätta som kuriosa att det är ju gjort då med väldigt, väldigt små pengar. Alltså i en skrotgata i Karlstad på natten när det var tomt där. Vi behövde ju napalm, alltså vi behövde material som kunde brinna då, som jag skulle kunna göra på film och grejer. Och där fick vi en militär på Ani i Kristinehamn. Och jag kan bara säga att han glömde en hink med napalm på skrotgården där, som jag åkte hämta dagen på.
God afton och välkommen till videoboden. Mitt namn är Alsterlind. Bengt Alsterlind. I det här programmet har vi rätt att visa klipp från nyare videofilmer. Jag kommer inte alltid vara filmer som har hamnat på topplistorna, utan ofta filmer som av en eller annan anledning inte kommit hit, men ändå har en mängd olika kvaliteter.
Det var väldigt unikt var att vi lyckades få till ett avtal med alla de här videodistributörerna i Sverige. Vilket man inte hade klarat på Sveriges Television i Stockholm, utan jag hade med mig en, jag kommer ihåg han var därför, som var ekonom och så, som kom Jag hade jobbat på ett måleriföretag och kom in och började jobba på Sveriges Television i Karlstad. Det var jag alltså, och kom upp från Lysvik.
Mm.
Och hon åkte med mig upp på en sån här stor videomässa i Stockholm. Vi lyckades samla ihop de här stora distributörerna. Och vi lyckades alltså på några timmar med Sveriges Televisionsjurister och allihop som liksom hade hållit på att jobba och försökt att få igenom en rätt års tid.
Mm.
Det gjorde vi på ett par timmar. Jag såg helt enkelt rätt ut, men ni är så jävla korkade.
Mm.
Så att ni inte begriper att oavsett om vi sågar film eller om vi hurrar för dem så att säga, eller så är det så att bara att visa filmerna gör att intresse ökar. Och då släppte det så att vi fick ju ta, jag tror vi fick ta vilka minuter vi ville, för att mitt krav var ju att inte vi skulle vara styrda till dem, utan vi fick ta vilka filmer vi ville och vilka bitar vi ville, fast vi hade ett mått på hur mycket vi fick ta för 500 kronor.
Flera av filmerna som Alsterlind sågar i videotips från Veboa har gått vidare och blivit riktiga kultklassiker.
Ja, jag kommer i alla fall ihåg Motorsågsmassakern. För den drev ju mer. Och sen kommer jag ihåg att det var ett gäng som hade gjort film nere i Skåne. En långfilm som tekniskt var riktigt bra, men som var riktigt risig. Och den var Harald Treutiger, var skådis där.
Mm.
Ja, han var rätt ung då, så att han, vi kom och kände att vi är goda vänner och spelade länge i tv-laget fotboll ihop. Och vi är goda vänner på många sätt. Och han kom väldigt väl ihåg att han var lite sågad i Veboa.
You really are out of your mind.
You think so, Steve? You really think so? Well, look at me, goddammit! Do I look like I'm crazy?
Stop it, of course I haven't told her. You can't trick me!
Där hörde ni en bit från Scorched Heat från 1987 med Harald Treutiger i en av huvudrollerna. Men videotips från Veboa, vad var början på slutet där egentligen?
Det gick för bra.
Det gick för bra?
Ja, visst. Det var ju... Det är ju så bara det var en kron där. Flera att reproduktionen har gjort att det är ju så att det är många som tror att om man lyckas i programverksamhet på Sveriges Television eller att det var så skulle den få att skulle det vara bra. Men det var ju så att när vi är ute på landet lyckades, det blir ju hårdare tryck hela tiden då på att det skulle bort, va.
I kanal 1 Aktuellt och här i Sverigekanalen säsongstart för programserien Videotips från Veboa med Bengt Alsterlind som allt i allo.
Det var allt för den här gången. Gilla oss gärna på Facebook och vi finns också på Twitter på @tillbakaveboa. Chip!